Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Då får jag välkomna till Vasapodden. Anton Jernberg mitt namn, sportchef för Lager 157 skritim. Vasapodden, en podd om Vasaloppet, enkelt sagt. Om och av Lager 157 skritim. Där vi går igenom det mesta om denna fantastiska idrott. Den här avsnittet, 104 avsnittet av Vasapodden har du klickat in dig på. Kommer vi blicka framåt lite grann? Hur ser läget ut? Vad ligger framför oss? Hur kommer vintern se ut? Vi kommer bland annat ta ett snack med Ski Classics grundare, ägare och bosschef David Nilsson. Och fråga lite han, hur han ser på läget för tillfället och vad som kommer att ske den närmsta tiden. Kommer vi kunna tävla i Ski Classic? Vad tror du, David? Det kommer vi göra. Vi kommer också prata med Orsa Grönqvist, sportchef, tillika våran vallachef, Marcus Laggar. Där kommer vi att kolla läget i Grönqvist. Hur ser man på vintern? Hur är det folk som bokar sig? Eller vad händer i Grönqvist? Det kommer vi också ringa upp Laggar och ta några frågor. Och vi är i slutet av juli och vi står inför dörren. På lördag kväll startar vi upp teamets fjärde läger i Ulricehamn. Kända marker för oss nu. Och det som är lite speciellt för det här lägret och som jag hoppas att du som lyssnar på det här kommer också klicka in det på vår Facebook på söndag morgon klockan 9. Då ska vi köra en träningstävling i Liared, Marcus Hymen Johanssons hemmatrakter, verkligen hemmatrakter. Vi ska åka Liaredsbacken, denna backe som har format denna Liareds fantom. Vi ska åka den 3 gånger, men däremellan så ska vi åka 21 kilometer eller 22 kanske runt Liared sjön. Så vi ska åka 45 kilometer massstart, träningstävling på söndag. Och det här livesänder vi förstås på Facebook, så där får ni klicka in er på söndag. Så det är väl det som ligger närmast i mappen för teamet. Tittar man på augusti månad annars som ligger framme så är det en, när man tittar mycket på det jag har jobbat med och jobbar med mycket nu, pro-trainingen. Vi är en ny månad och mina adepter ska få en ny månad. Och det man ser att nu, det jag fokuserar på i träningen i den här perioden, det är att förhoppningsvis har man gjort några månader med träning. Och det verkar som att många har gjort ett bra jobb i år. Så då tar vi ett lite lugnare period under den här. Hämtar hem lite grann och så sen bygger man bas. Så det är lite det vi fokuserar på i träningsupplägget nu. Att först hämta hem lite energi, ta emot hösten som kommer. Men sen också bygga bas, mycket mängd, ganska mycket tröskelintervaller och så vidare. Så där har vi lite tryck på träningen. Och fokus ligger på för den gruppen. Eller för alla skidåkare så att säga. Många kanske också går igång med sin Vasasatsning nu här i början på augusti efter semestern och så. Man kanske har gjort annat under försommaren och sen vart semester och nu ska man blicka bort mot Vasaloppet som kommer där någon gång i, eller skidsäsongen som kommer om några månader, ett halvår. Och det är väl inte för sent, absolut inte för sent att sätta igång och ta ut rullskidorna nu och köra. Det är många månader kvar att bygga en Vasaform på. Så det är bara att tuta och köra. Men 104 avsnittet av Vasapodden, det kommer alltså, först och främst kommer vi möta David Nilsson, mannen bakom Ski Classic. Han har varit med förr, han var med i 9:e avsnittet och han var med på fältet i vintras. Så att det är en man vi känner, jag tror ni känner han också, ni som är flitiga lyssnare. Så först kommer vi an, sen hoppar vi direkt över till en annan som är med nästan ännu mer, eller är med ännu mer. Marcus Laggar, vår vallachef, men nu är han med i form av sportchef för Orsa Grönqvist, destinationen uppe i Dalarna där vi lägger mycket timmar och tid. Så först ut, David Nilsson.
Vasapodden.
De är magiska.
Då välkomnar vi David Nilsson till Vasapodden. Välkommen.
Tack Anton.
Det är ju inte, jag tittade just tillbaka, avsnitt 104 gör vi idag och 101, eller avsnitt 9 gästade du när vi satt i Trollhättan där för ett, det är nog 3 år sedan.
Ja, det var ett tag sedan.
Tidigt. Ja. Då hade du just lanserat Skier of the Day och att det skulle bli ett Pro Team, nej, ett Pro Director pris. Och så var det med för, kanske var en bergströja som lanserades den hösten också, va?
Ja, den här Pro Team Director of the Year har varit ett bra pris, tycker du inte det?
Ja, det får jag ju tacka så hemskt mycket för. Att det tog ju några år innan de förstod vart det skulle, men till slut så hamnade det ju rätt.
Ja, nu hamnar du också i Hall of Fame, vet du. Det är fint.
Ja, bland det är ju faktiskt stort på riktigt det.
Mm. För alltid.
Ja, det är häftigt, det är häftigt. Nej, vi ska ju kolla läget lite här. Hela det här avsnittet går ut på att vi kollar lite läget inför hur vi står i våran skidbransch inför vintern. Och tänker att då ska vi ju ta med Ski Classic där vi verkar och där vi arbetar. Hur mår Ski Classic i dags dato, slutet av juli?
Nej, men jag tycker vi mår väldigt bra. Vi ska, jag menar, självklart så påverka liksom kortsiktigt corona alla och så. Men vi ska inte glömma bort hur den utveckling vi har haft de första 10 säsongerna. Och, jag menar, allting har ju första 10 åren pekat i en riktning med fler team och fler åkare. Och höjda sponsorintäkter och höjda tv-rättigheter och sådär. Och fler med distribution. Så i grunden så står vi på en väldigt bra bas. Och så det gäller att komma ihåg det i såna här tider.
Nu tänker man, vi fick ändå ställa in några event här i våras, och bland annat Birken som är ett av de största. Hur mår man som chef över hela kuppen då? Liksom, när du står där och förstår att vi kommer inte tävla någon mer i mitten av mars där. Hur tänker man då?
Nej, men vi hade liksom redan i både januari och sen i februari så hade vi ju på känn att det här kommer bli större, så att säga. Att det var liksom lite grann en tidsfråga. Och sen var vi ju väldigt glada ändå att vi hann leverera Vasaloppet. För det var ju bara dagar efter.
Tänk med facit i hand. Det är inte långt ifrån att det inte blir. Alltså inte.
Nej, det var ju nästan timmar bort. Liksom. Ja. Så det var ju på håret. Och vi tar med oss att vi fick 9 väldigt bra event av 12. Då. Sen är självklart, som alla andra så hade man gärna genomfört. Men
Är det en större smäll för eventen i sig att inte kunna köra en varje FSK Classic egentligen? Den stora ekonomiska smällen och alltså anmälningsavgifter och så, den går ju förstås till tävlingarna. Så det är egentligen en större miss kortsiktigt för dem, så att säga, eller?
Ja, det är inte positivt för någon att ställa in ett event. Det är klart att det är många intäkter som faller bort och så. Men vi har ju samtidigt, liksom när vi lägger budgetar och så vet vi att vi kan ha problem med väder. Det kan vara snöstorm, det kan vara för lite snö och så vidare, lavinfara, så att vi är ju medvetna om att vi kan ha problem, så det är ju därför man också ska ha en liten buffert om det händer någonting och vara beredd att klara av även sämre tider och inte bara stå när det är som enklast att driva företaget.
Hur nära start har man ställt in en Ski Classic-tävling? Är det på samma dag liksom, eller?
Ja, det var ju Birken där 2014-15 någonstans, va? När de på morgonen ställde in loppet på grund av hårda vindar på fjället. Så då var det väl en halvtimme före start och sånt. Det var väl, utan att gå in i detalj på den situationen, men det är väl
så Toblas Cortina här i förra året 2019, när det var kvällen innan ni fick besked att ni inte får köra då, eller?
Ja, då var det kvällen innan. Det var ju efter laglärarmötet till och med. Så vi hade ju först ett laglärarmöte där vi var redo, men sen kom ju regionens red alert beslut så inga publika sammankomster fick hållas då.
Är det bara att lägga sig platt då, eller försöker man förhandla med de italienska myndigheterna, eller?
Nej, men i den situationen var det ju ingen option, utan när de har sagt att det är av polisen behövs på andra håll än att hålla koll på skidåkare, så får man ju respektera det. Det var liksom enorma problem med snöfallet som kom där i Brännerpasset och så, som är ganska nära Toblas Cortina. Så de hade fullt upp med resurser, eller för lite resurser att klara av liksom det samhälleliga vardagslivet. Så då, det var inte mycket att förhandla där. Sen försöker vi alltid hitta liksom olika lösningar på det vi då kallar plan A, plan B, plan C och så vidare, vad vi kan göra med olika situationer som uppstår. Så vi hade ju en morgon i La Diagonela när allt såg väldigt bra ut, och sen det kom mycket snö i Schweiz, och sen på morgonen, jag tror det var 2 timmar innan start eller så, 3 timmar innan start kanske, då får jag ett samtal från eventchefen att vi är tvungna att göra om banan på grund av lavinfara precis i närheten av startområdet då. Lite längre bort från start. Det var inte att vi behövde flytta startplatsen, för det hade varit svårt. Men det, då blev det en plan B-lösning bara med.
Var det inte en plan B på Kaiser bara för något år sedan också? Att vi fick åka väldigt kort i Leutachdalen en gång?
För ja, exakt. Där har vi också haft lavinfara. Så den lavinfaran har följt med oss. Det är ju,
ja, den får du.
I Alperna är de ju ganska vana vid det. Det är ju ett rejält hot så att säga, som skördar ganska mycket liv varje år. Så man, som svensk är man ju lite naivt inställd till just faran med laviner som faktiskt finns där nere, som är mer, ja, som, på grund av topografin förstås, mer påtagliga.
Hur i våras där då? Hur liksom, när coronan gjorde sitt intåg och man inte fick ha stora tillställningar, så fanns det i ditt huvud då liksom att försöka ta sig igenom elitsäsongen så att säga, i Birken, Reista och Levi? Eller var det liksom, eventen lägger ner, då finns det ingen tävling med skiklassik att åka? Eller vad hade man för tankar där?
Nej, men vi förde olika resonemang när besluten kom, och det fanns ingen möjlighet till det. Det var ju begränsades ju. I vissa fall var det nere i Norge, nu kommer jag inte ihåg i olika länder, men Norge nere på max 50 personer, om det till och med 5 personer.
Ja.
Så det var, och även Finland hade väldigt stränga, jag tror att det var 5 personer i Finland.
Ja.
Så det var liksom inte görbart. Och sen just där och då, sen är det klart inför kommande vinter så ser vi ju på sådana liksom möjligheter också. Men det är ju viktigt att komma ihåg att Bismarck Classics är ju en integrerad del i de olika eventen som är vår protor. Att vi är ju en del av dem. Så vi är ju inte en fristående världskupp som har egna event, utan vi på gott och ont är ju en del av våra event.
Hur, om man tittar nu framåt här då, för det är både för oss som elitteam och även för dem, för även om det är en elittävling till mångt och mycket Bismarck Classic, så är det ju också många motionärer och fler känns det som att det är som hakar på den här och åker med oss runt om i Europa, om inte på alla event så på vissa i alla fall. Hur sitter man nu som David Nilsson och liksom ser framtiden? Är man nervös eller vad har man för planer, eller hur ska man tänka i det här läget? Hur tänker du?
Nej, det är jättesvårt att veta. Det är så många faktorer. Det som gör det komplicerat är ju att det är en sak om vi tänker event i Sverige som svensk. Men sen blir det en till dimension om vi tänker att vi ska åka till Norge där vi fortfarande... Jag bor ju i Skåne, så jag får ju åka till Norge nu mer.
Ja just det, du är fri. Du kan ta dig. Ja, vi får inte komma.
Nej, så det är ju liksom precis den där regionala dimensionen kommer också bli komplicerad. Det kan ju vara sådana situationer att man får ett utbrott i någon region i Europa eller Sverige, vilket gör att Britta kanske inte får komma till start, men Lina kanske får göra det till exempel. Nu bor båda.
Då är det regionalt, då är det Åre som släpps iväg, men inte Östersund.
Principiellt så skulle det kunna bli en pragmatisk situation.
Ja.
Så, nej, nervös är vi väl inte, men precis som alla andra så följer vi nyheterna.
Men hur går det här till egentligen? Det är egentligen bara tävlingen så att säga, eventet som bestämmer, alltså de bestämmer, och du får bara rätta in efter i ledet där. Okej, det blev inget Lavinosta till exempel, för den kommunen är nedstängd eller så vidare. Då är det bara att rätta sig in i ledet och göra så, eller?
Ja, så kommer det bli. Eventen har ju kontakt med sina myndigheter i sin tur då, vad gäller tillstånd att hålla event. För det är ju att göra ett skidevent kräver ju, jag vet inte om du känner till det, men till exempel att Trans-USN, man behöver många tillstånd för att göra ett event. Trans-USN, de bommade ju tillståndet för att korsa en väg, så de fick ju ställa in tävlingen med 4000 deltagare dagen innan. Men det är ju mycket tillstånd och så, som där naturligtvis corona blir en viktig del, att de har koll på reglerna i sina regioner och länder.
Ja.
Det är extremt komplicerat om man lägger pusslet då, där du har proteam från många olika länder, du har nationaliteter i proteamen från olika länder, du har event i olika länder med olika regler för olika då, nationaliteter i sin tur. Och vi har ju en sak med så att säga, resor inom EU, och sen har vi ju proteamatleter både från Australien som är med, har vi en tjej där nere, och även förstås vårt ryska team då, som är utanför EU, som kommer möjligen leva under andra regler.
Men det finns ingen tanke liksom, att man märker att det här stoppar upp, att ja, men vi kör allt i Sverige eller allt i Norge, så får folk sätta sig i karantän och så får vi vara i 6 veckor på ett ställe och tävla varje helg.
Just per idag så har vi inte det som är så att säga, ett scenario som vi tror kommer behövas. Men vi tittar naturligtvis på alla möjliga idéer och möjligheter när vi närmar oss säsong, om vi känner att vi behöver det. Vi har ju, i vår ficka har vi lite olika alternativ. Men tills vidare så är det så att vi ser egentligen precis som jag nämnde tidigare, att vi tar event för event. Och det har ju med vår struktur att göra, att Visma Ski Classics är ju en del av våra event. Mm. Så att reglerna kommer bara, kan vara, just per idag är det ju väldigt olika regler i olika länder i Europa. Så sen får vi hoppas att det fortsätter den positiva utvecklingen som, men Sverige är ju, har ju gått väldigt bra sista veckorna och är ju nästan inga kvar på intensivvård till exempel.
Så det går ju... hur ser man på en sån sak om det skulle vara tävling nu då? Så sen, säga att liksom, ja, men vissa skulle, vi svenskar då, skulle inte få åka till Norge och åka Birken, men däremot så andra länder får åka dit och Birken kommer köras för norrmännen. Kan man driva en världscup på det sättet? Liksom? Förstår du vad jag tänker? Liksom? Alltså, när inte alla får komma på grund av vart man bor eller vart man är, så att säga.
Ja, men den tanken är väldigt intressant, för det har ju med fair play att göra egentligen. Kommer alla få möjlighet att åka? Och jorden är stor. Nu har vi ju inga från sydamerikanska åkare till exempel, men där coronan ligger lite efter då tiden är fördröjd, så att säga, utbrottet där man var i Europa. Det positiva för oss är att Europas utbrott kom ju först i världen efter Kina, så vi har ju hunnit ganska långt. Det är ju andra regioner som är långt efter, men det är klart att det är en intressant frågeställning om man vänder på det då, hur många ska vara med för att man ska kunna köra?
Ja,
är det 90% eller är det 10 eller 80? Ja. Så grunden från vår sida är att leverera så många event vi kan, förhoppningsvis allihopa enligt plan. Och med då eventuella omfall för respektive event. Och sen kan ju absolut, jag tror alla kommer vara inställda på att det kommer, som i alla fall vi är internt, potentiellt vara en säsong som är lite annorlunda än de tidigare 10 vi har haft. Och med historiens ljus på säsong 11 så kan det ju vara så att man får minnas att det där var säsongen efter det att corona hade sitt utbrott. Men det är tid, och vi ser ju väldigt positivt ändå på den förändringen som har varit, och det är fortfarande ett halvår kvar till första loppet. Och nu är ju mer och mer av resandet återgår till normala, och vi kan se att uppdämt behov av att faktiskt få komma ut och resa, men även få göra saker i naturen och få göra masslopp liknande upplevelser.
Hur ställer sig arrangören till det här? Liksom, om man säger, nu går cykelsäsongen igång här 1 augusti och på elitnivå då, liksom, och det är ju mindre grupper här. För du ett resonemang med arrangören att jag kommer komma med 150 elitaktiva, kan vi köra med bara det om vi inte får 5000 eller 8000 som det är på Marcialonga eller så 5000 på Isärska och så? Eller är det liksom allt eller inget när man pratar med en arrangör sådär?
Nej, det är absolut inte allt eller inget, utan det finns många olika scenarier. Minns hur vi gjorde i Särska för några år sedan.
Ja, precis.
Så jag spred ut eventet över egentligen nästan en veckas tid. Och på grund av att det var för lite snö så gjorde vi en varvbana. Så då hade vi ju olika startgrupper. Var det inte i alla fall 3-4 dagar tror jag att de ska.
Jag tror vi körde från fredag morgon till söndag kväll. Va? Så eliten körde den vanliga tiden söndag förmiddag där liksom.
Ja, det var i alla fall 3 dagar var det utspritt. Ja. Och sen körde vi en annan distans och en annan bana då med helt annan inramning. Så eventen vill ju ingenting hellre än att genomföra eventen, självklart för alla deltagare, men kan de hitta en lösning även för pro-teamen och så är det klart att de vill ju att sin region ska synas medialt. Så alla jobbar, det finns ju ingen som inte jobbar för att genomföra så mycket man bara kan.
Nej, Vasaloppet kämpar ju på för tillfället med sin sommarvecka och kör något som de kallar Hemvasan. Det får vi hoppas att vi slipper det till vintern och åka runt och på olika ställen i världen och ta en tid.
Verkligen.
Ja, vi får helt enkelt se vart vi hamnar, men du är positiv som du låter i alla fall. Ditt sikte är precis att det blir en vanlig säsong. Så vanlig det kan bli.
Ja, alltså men vi är inte naiva heller. Det är klart att vi ser vad som händer i omvärlden, men vi kan inte ha någon annan inställning än att planera för en normal säsong. Och sen vara beredd på olika scenarios. Vi ska inte glömma bort våra vanliga problem som vi har med snöbrist, lavin och storm och så vidare. Så att det är klart att vi får att leverera alla då 11 event den kommande vinter som vi har. Ja, men det hoppas vi, men vi vet ju att det kan sätta käppar i hjulen av andra anledningar än corona. Så
ja, precis, precis.
Vi jobbar alltid så. Sen är väl vår ambition, nu är lite speciellt med corona, men normalt sett under vinter så tar vi ett event i taget. Där vi levererar ett event och sen fokuserar vi 100% på nästa. Så att vi inte har fokus på fel plats. Utan vi måste ju hela tiden vara här och nu. Det är mycket, mycket detaljer som ska falla på plats för att göra en tv-produktion med helikopter och flygplan och så vidare. Så det gäller ju att inte bli för splittrad samtidigt som man naturligtvis måste vara förberedd för kommande event.
Låter klokt. En annan sak som har dykt upp här under, egentligen under sista åren, men som har liksom blivit lite mer aktuellt nu sista veckorna eller månaden, det är ju det här med fluorförbudet som det sätter lite griller i huvudet på folk, både på hög nivå och på låg nivå. Motionärer och elitåkare, och vad händer och vad sker och vart står man för tillfället? Och bara för de som inte vet, så är det väl nu beslutat fluorförbud från FIS i alla FIS-tävlingar, om man ska enkelt dra. Och fluorförbud alltså på fäste och glidvalla. Är det så du uppfattar också?
Ja, så är det. Det är ju ett beslut som FIS-kansler har tagit, att det är inte tillåtet att använda fluorprodukter.
Men hur ska man då göra så att du vet att när vi startar Vasaloppet att alla 16 000 inte har fluorprodukter på hur vet vi att detta efterföljs? Hur ska vi jobba med det?
Nej, men alltså det är naturligtvis som du säger. Vi alla förstår ju konsekvenserna av problematiken av ett sånt beslut. Från vår sida, så det här är ju ett FIS-beslut och FIS har ju regler som då kallas för ICR. Ovanpå ICR så finns Ski Classics regler då som gäller våra poäng och pengar och sådana saker. Men FIS-regler, grundläggande regler, det har ju de utsett en TD som är ansvarig för att hantera dem under loppen. Vår race director och så jobbar ju inte med de grundläggande reglerna som stavlängd eller och så vidare, utan det är ju juryn och FIS TD, där förvisso vår race director sitter med i juryn på alla event då, men det är fortfarande så att säga en hantering som inte ligger på Ski Classics bord hur vi ska kolla det. Däremot så är ju vi väldigt medvetna om eventuella så att säga fair play situationer som kan uppstå på grund av det här, och då påverkar det sportsliga för oss väldigt.
Men man kan inte som Ski Classic eller värde att just den där regeln, den struntar vi.
Ja, men det är klart man kan ju välja vad man vill, men vi har inte valt den vägen, utan vi har valt att påverka FIS. Vi har egentligen under hela våren och sommaren så har vi underhands kontakter med olika personer och olika då kommittéer som FIS har för längdskidåkning och kring det här beslutet, och förstå hur det ska gå till och hur man ska föra fram den problematik som vi ser. Så ja. Som vi har sagt till provteamen och som är vår kontaktyta liksom som vi ansvarar för, så är det att vi följer med då i det här. Det kommer vara i september en konferens i Tyskland där de då ska gå igenom och lägga fram hur det ska skötas i då framförallt världskuppen då som de hanterar. Och sen efter det så är det ju då FIS-konferensen som vanligt i Zürich i oktober. Så efter de två puckarna som kommer här så vill vi borde vara möjligt för oss att lägga fram kring den 15 oktober ett besked hur vi tolkar det som har kommit fram då på de här två mötena mot alla pro-team, så alla har rätt samma förutsättningar inför säsongen.
Men det är ju, alltså det tror jag du tycker också, att det är ju väldigt, väldigt sent att ta ett sånt beslut och få reda på det 5-6 veckor innan vi ska premiera i Livigno egentligen.
Självklart, det är ju många frågetecken hur det har kommit upp så fort och hur det har beslutats och så. Det är den första att dela uppfattningen om.
Ja, hur
kan man väl tillägga det, att det står inte mot varandra. Alltså vi är ju väldigt måna om att bygga upp Visma Classics till den gröna vintersporten. Det är dit vi ska. Ingen vill ha fluor, ingen vill ha någon form av miljöfarliga ämnen eller liknande i det man håller på med. Så det är klart att vi ska dit liksom. Men det måste ju vara en tidsaxel som gör att det sportsliga inte bli lidande.
Nej, det känns så lite annorlunda. Det känns som att det här, alltså det som, kan man garantera liksom att man kan testa, man vet att man kan testa stycket ett visst antal om man, för varje tävling. Och jag tycker även att vi liksom, när våra vallar och våra servicemän lämnar ut skidorna, så ska ju de också veta att de lämnar ut en okej skida om det är så att kvarförbudet kvarstår. Och då måste man ju kunna testa det, som jag ser det, i alla fall i varje teams vallabil eller vallabod egentligen också. För att känna att man, för att annars, vem bär ansvaret, åkaren eller vallaren eller någon tredje part liksom. Det, ja, jag hoppas att det där kommer rätas ut, för att finns det en färdig mall för hur man ska kunna, alltså, garantera det här, då är det bara att tuta och köra på det på något sätt.
Ja, exakt. Det ska bli intressant att se hur FIS, hur långt de har kommit då när det här mötet i september är, med både med mätutrustning och gränsvärden och så vidare. Det är klart, utifrån ett pro-team-perspektiv så är det liksom, vad händer om en åkare startar med skidor, men har åkt över någonting i snön på vägen, så gör att man går i mål och har ett högre flårvärde när man startar. Det blir inte bara möjligt, så att säga. Men vi får se hur.
Men som driven motionär, som många som lyssnar på den här podden är då, det är samma sak där, precis som vi sa förut. Sitt lugn i båten och liksom köp kanske inte på er jättemycket florvaller för tillfället, men och vänta och se. Så i mitten av oktober då kommer de få reda på vad de ska inhandla eller vad de ska få tävla på.
Ja, eller motionärerna är ju inte vår kommunikationsyta, så de måste ju prata med de eventen som finns i olika länder och med FIS då framförallt och vad som gäller.
Men eventen, de är rakt av efter FIS, så att det finns inget event som kommer kunna säga att men vi kommer inte köra första året här florfritt eller så.
Nej, inte om det skulle vara alla, alltså FIS sanktionerade eventen.
De ja, och det är alla i sin klassik eller?
Ja, inte vår prolog är ju inte det till exempel.
Nej, just det.
Så det är, de ska ju följa FIS-regler, men det är ju det som är lite oklart just nu. Vad är gränsvärdet? Hur ska det kunna mätas upp på ett bra sätt då? Så ja, vi från vår sida så väntar vi in då den här konferensen i september, och då tror jag mycket kommer klarna, och sen även under oktober, och så hoppas vi att rätt beslut fattas från FIS sida.
Ja, det blir spännande att se det också då. En sista sak ska vi ta innan vi släpper dig vidare, David, och det är ju det här som lanserades i försommaren här. Classic Four heter det, va?
Ja, Grand Classics.
Grand Classics, förlåt.
Tillsammans, om man klarar av att vinna alla samma, gör man ju en Grand Slam.
Just det, den är häftig. Och då är det alltså, då pratar vi alltså om Marcialonga, Jizerska, vi pratar om Vasan och Birken. Och så ska man göra under samma år.
Ja, det blir tufft.
Inom 6 veckor där då, eller 5 veckor i år så.
Ja, det blir något sånt. Det är ju, vi blir ju en liten förändring i programmet där, i och med att Cortina VM går nästa år. Så då blir det Grand Classics rakt efter varandra, alltså de 4 stora eventen. Så det blir väldigt intressant att ha en...
Så de här tävlingarna kommer ge lite mer poäng, för inte bara för att man vinner, utan men det kommer vara värd lite mer i total, alltså den gula tröjan också.
Ja, exakt. Vi har ju 100 eller 200 poäng om man vinner normala Pro Tour-event. Och sen har vi 300 poäng på just de här 4 Grand Classics-eventen.
Just det.
En större vikt i att vinna Vasaloppet jämfört med Labinosta då till exempel.
Och sen, om man nu lyckas med det här som ingen har lyckats med, vad jag kommer ihåg, va?
Nej, ingen har åkt alla 4 och vunnit alla 4 samma år.
Samma år. Sven-Åke Lundbäck har varit nära, han har vunnit de 4 som fanns, eller hur var det där?
Ja, det fanns väl, men han hade väl inget visa att åka till dåvarande Warszawapakten antar jag.
Nej, just det. Så var det förstås.
Men de har ju funnits länge i Jizerska, det är ju sedan 70-talet.
Och om man då lyckas med det här, då ska man ju belönas rejält, har det sagt. Vill du släppa sommaren här i Vasapodden nu?
Nej, inte riktigt än. Vi närmar oss, närmare säsongen så ska vi berätta mer om det.
Pratar vi miljoner eller?
Det är inte omöjligt.
Häftigt. Ja, det ska bli spännande att se. Men alltså det kommer bli en ekonomisk, en stor ekonomisk ersättning som utgår om man lyckas med detta då, så att säga.
Absolut. Och den, däremot så har vi också fått feedbacken. Vi ska se över lite grann här med konsekvenserna mot gula tröjan efter första året lite grann. För vi vill ju inte tappa fokus. Den gula ska ju fortfarande vara huvudmålet, så att det inte blir så att det är en suboptimering av kalendern. Utan det är väldigt viktigt för oss att vi inte påverkar så att säga, statusen för gula tröjan negativt.
Varför gör man det egentligen? Är det liksom för att ge en extra krydda och liksom få åkarna få en extra morot och liksom lyfta de här eventen? Eller är det att få folk att, ytterligare folk att komma in och göra Ski Classic-satsningar som är, varar i 5 veckor?
Nej, vi har ingen fokus på så att säga, åkare som inte finns inom Ski Classic så långt.
Nej, det var inte det som är tanken från början.
Nej, absolut inte. Utan vi gör det enbart för att lyfta touren, varje år så försöker vi hitta med, som du nämnde inledningsvis, med climbtröjor och andra awards som vi har då, så försöker vi se vad kan vi sportsligt sett göra för att lyfta det. Men i det här ligger ju också, det ena är ju möjligen att göra en Grand Slam då, som är väldigt tufft, om man säger så. Det är inte så att det kommer, det är än så länge ingen som har lyckats, så det kommer ju inte var för enkelt att göra. Däremot är det ju just det sportsliga, att vi höjer poängen, är ju en bieffekt av det, för att hitta en kanske en mer fair utifrån den prestige som åkarna ser i olika tävlingar, att gula tröjan viktas lite grann på det sättet då. Så tror jag att det blir en bättre beräkning på poängen. Men likaväl, precis som vi alltid gör, så är det när vi inför någonting nytt då, så gör vi ju ganska mycket feedback efteråt då, både från er pro-team och åkarna och även fans och tv-kommentatorer och så vidare, och ta in åsikterna vad man tycker bra och dåligt kring när vi inför någonting nytt då. För det, så får vi utvärdera helt enkelt hur man ska finjustera för att bli optimalt.
Ja. Ja, det ska bli spännande sen, men det känns som att just att lägga lite extra fokus på de här som ändå är internt är de absolut för största tävlingarna och de som folk verkligen taggar till att det tror jag kan bli bra. Vad tror du är inom den här generationens skidåkare som vi har i Ski Classic nu? Kommer du få dela ut den här prischecken till någon av dem?
Det tror jag. Generation, vi har ju spridda skurar på
våra. Ja, så är det.
Så att säga, 19 de som åker för det svenska laget till Anders Aukland och resa. Ja. Men de går ju som i varandra, de här generationerna. Nej, men jag tror nog absolut att det är fullt görbart. Och kanske framförallt på damsidan när vi har vi har ju några väldigt bra åkare just nu. Det kommer se olika ut över tid. Här sidan också, men det kanske inte. Det är fler som slåss om varje lopp där de sista åren.
Ja. Det finns väl några. Det är väl Britta finns ju, och det finns kanske Slind också för den delen. Men även, alltså jag tänker Nygaard och Eliasen har ju, de tänkte säga att Eliasen har väl vunnit alla ihop ett av dem, fast inte samma år va?
Ja, exakt. Och sen har vi Lina Korsgren som har både vunnit Giserska och Vasaloppet.
Vasan, exakt.
De är ganska olika varandra.
Och fort i sista backen i Marsan, hon också fortast av alla någon gång där. Så, att ja, den har
så det finns några stycken. Och ja, så är det. Nya namn också. En sån som Johaug kommer ju inte åka fullt den här vintern. Men inom den generation du pratar om, så är det ett namn som är väldigt spännande på damsidan. Och se hur långt hon räcker till på långlopp.
Nu ställer jag kanske mot väggen här. Men hur många gånger är det någon som har vunnit 4 tävlingar i rad? Alltså inte de här som... Alltså, har det hänt? Britta kanske har gjort det, eller?
Eliasen tror jag gjorde det.
Eliasen har gjort det.
Och Britta tror jag har gjort det.
Och Smutna gjorde det nog ett år där, förresten. Hon vann ju hela januari,
Det måste man nästan kolla upp. Vi har... Ja. Rekommenderar alla att gå in på skiclassics.com. Då kan man ju se alla resultat där på resultatknappen.
Ja, den är faktiskt, det kan jag rekommendera. Den är skarp, den sidan. Där, det är så man vill ha det.
Ja, och så måste man ha sin egen ranking. Så man måste ju lägga till sig My Pages där, för då följer man ju med och får sina egna resultat också.
Du pratar alla som åker någon tävling.
Alla. Motionärer och elit ska ha sin egen MyPages-sida. Det är bara att gå in gratis på Ski Classics hemsida och regga sig. Så
kommer... Hur många har reggat sig?
Ja, det har jag inte framför mig just nu. Men vi har ju i väldigt många tusen namn i...
Ja, det är tusentals i alla fall.
Ja, det är.
Kul! Bra, då, om inte du har något mer att tillägga David, så får jag tacka att du ville gästa podden här igen, och så får du dyker säkert upp på fältet här snart igen. Du brukar ju få vara med där ibland också.
Ja, Livigno blir nästa fältmission antar jag.
Ja, blir det väl, skulle jag tro.
Då hoppas vi på det bästa fram till dess och så får alla köra munskydd. Vi får väl trycka upp några Ski Classics munskydd och sälja i...
Det är säker på att du gör. Du är ju innovativ, så det gör du säkert.
Vasapodden.
De är magiska.
Och då välkomnar vi en känd gäst här i podden, Marcus Laggar. Välkommen tillbaka. 104 avsnittet. Det är nästan så att du har varit med i 100 av dem.
Nästan så. Tack så mycket.
Men idag ska du faktiskt, jo, du kanske du ska få lite valla chef på slutet också, men idag är du i din vanliga roll så att säga, daglig basis, sportchef Orsa Grönklitt.
Ja, just det. Stämmer bra det. På plats är jag också i Grönklitt, så det är perfekt.
Hur är det i Grönklitt så här i slutet på juli månad?
Ja du, det är fantastiskt mycket folk, vilket är väldigt, väldigt roligt. Och när vi gick in i sommaren, vi fick ju lov att stänga hela anläggningen med de restriktioner som blev där inför påsken. Och då var det ju en liten oro, liksom, hur kommer våran vår och sommar att bli? Man hade liksom ingen riktig koll på det, som mycket annat då, såklart i dessa tider. Men det så mycket folk som vi har haft här uppe sen midsommar och hela vägen fram till nu är helt fantastiskt kul. Och det är liksom alla typer av aktiviteter. Så det har varit fullt ös hela sommaren och det ser ut att fortsätta ett tag till.
Jag är själv på plats här i helgen och det är verkligen som du säger, det är fullt ös och det är ju väldigt intressant att se vad fort det har gått liksom, och bli från att det blir en vinterdestination till faktiskt får kallas, om inte hela år så i alla fall vinter- och sommardestination för tillfället.
Ja visst är det så, jag tror vi har faktiskt coronan att tacka lite, att folk väljer att semestra lite i Sverige istället, och många som har förknippat Grönklitt med vinter, det hör man också när man är på plats inne på Längdcentrum, att många som aldrig har varit här på sommaren men får faktiskt upp ögonen på riktigt att shit vad fint det är uppe även på sommaren. Det finns ju nästan ännu mer grejer att göra här på sommaren än vad det finns på vintern.
Så är det, men så just det här när jag åker nu liksom, och det, jag har ju varit här många sommar, det är ju jättemycket och det är ju verkligen skillnad det här året. Men det som är så roligt om man kommer in sent torsdag kväll, eller sent och sent, men alltså inte alltså mot torsdag kväll, och så åker och så är det folk i backen upp, cyklister, det är de som åker rullskid. Man får verkligen den känslan som jag fick när man åkte ner till Ramsa och liksom, det här är träningscenter och liksom det är friluftscenter nästan. Och det är riktigt, riktigt roligt faktiskt att se vilket genomslag det har fått sista året och även just vad komplett det har blivit för oss skidåkare med rullskidbanan och så vidare.
Ja, och det är väldigt, väldigt roligt och det är precis som du säger. Det är folk precis överallt som gör alla möjliga olika aktiviteter.
Kul!
Ja, riktigt, riktigt roligt.
Hur, och då har du lite svara på det här på oss inte så blickar vi framåt lite grann och vi har precis pratat med David Nilsson, Ski Classic, och hör hur han ser på det och i det läget vi står och med coronan med oss fortsatt och sådär och han var ändå positiv och han planerar full säsong och så vidare. Sen som man säger, han styr ju inte över det. Hur tänker man i Grönklitt? Ni är igång nu, men det är klart att ni har väl restriktioner att jobba efter också förstås där uppe?
Absolut, vi har jättemycket folk, men självklart så följer vi restriktionerna, men i den positionen man är i nu så blickar vi ju framåt självklart. Normalt sett för oss de här veckorna som kommer nu när de flesta svenskar börjar gå tillbaka till arbete och släpper semestern, så brukar vi få våra tyskar och holländare hit. Ja, de kommer ju inte komma i år, så vi har väl en liten känsla av att vi kommer att få kanske lite som på vintern, att svenskarna väljer att kanske komma upp på helgerna ändå. Vi har fått, om man kollar bokningsläget i stugor och sånt, går det ju ner rejält nu. Och det är på grund av att tyskar och holländare hade bokat liksom inför sommaren. Så det var ju nästan fullbokat vecka 32, 33, 34. Och de har ju liksom blivit avbokade nu då. Men jag tror ändå på att svensk turist kommer att fortsätta på helger, absolut. Det kommer att bli lite som på vintern. Den känslan har vi, och med grupper och föreningar och så, och Vasaloppsgrupper, sånt som hör av sig som vill vara här sen sommar, höst och träna. Och då blir det ju mycket torsdag till söndag.
Det är häftigt att sitta. Jag har suttit den här veckan med mina pro-training-upplägg här. Och flertalet av dem, och då det är nog 5-6 stycken av dem som ska upp till Orsa Grönklitt under augusti månad och träna på olika anledningar. Då.
Ja, kul. Jag hade lektion på förmiddagen här idag. De morsade jag på några i 157 kläder. Jag tror de är med i din pro-training-grupp.
Ja, du ser. Nej, men det är ju skitroligt det. Och att man ser liksom att det här har börjat, att Grönklitt är inte bara vinter för folk nu för tiden.
Nej, visst är det så. Men samtidigt som du säger så måste man ju blicka framåt. Och på tisdag har vi uppstartsmöte inför vintern.
Ja, men det, Och det blir som vanligt. Snön ligger ju där under barken på några ställen.
Ja, men mer snö än någonsin har vi.
Och du öppnar upp och bjuder in till dans från slutet oktober, eller?
Slutet oktober, helgen innan höstlovet där, så helgen inför vecka 44.
Så det betyder att då kommer också vårat tidigt snöläger vara fredag, söndag, vecka 43 helt enkelt.
Stämmer bra det. Och hamnar vi i datum då? Vi hamnar alltså datum 23 oktober då.
23 oktober, då startar det. Det är 2 månader bort bara.
Ja, det är kul. Ja.
Nej, tre månader.
Tre månader blir det.
Ja, skönt.
Det blir nästan lite.
Ja, stressad. Ja,
exakt. Det börjar skotta nu då. Ja. Nej, så det, men det är snart, vi är snart där. Man vet hur fort sommaren har gått nu. Och sen, ja.
Hur ser bokningsläget ut för vintern sen? Eller har det kommit igång redan? Liksom?
Ja, vi släpper ju vinterbokningarna i maj. Och då har vi i de här restriktionsgrejerna som finns nu, så är det ju fri avbokning då, ända fram till egentligen resdatumet, om inte restriktionerna ändras. Så när vi öppnade upp vinterbokningen så krossade vi ju alla rekord första veckan. För egentligen alla veckor från 23 oktober fram till vecka 9. För antbokning liksom, så det är ju ett väldigt intresse på
Ska man bli stressad när man sitter och hör det här hemma i sommarstugan nu och inte alls tänker på vinter? Finns det stuga att få i Grönklitt när
det, det finns det absolut. Men just förbokningsrekorden slogs ju ganska direkt.
Vad har ni för full anläggning? Hur många bor där då?
Ja, vad är vi uppe i nu? Ungefär 3,500 bäddar. 3,600 bäddar.
Ja, just det. Det är lite spårkort att sälja det.
Ja, det är det. I stugboende och vandrarhemmet. Så det är ju... så det finns lite bäddar.
Du, vi kör väl våran långdagspremiär där i början på november helt enkelt.
Ja, jag vet inte vilket år i ordningen det blir, men våran träningstävling där, långdagspremiären. Så den kör vi alltså första helgen i november då. Så det blir väl den första då säkert.
Vecka 44 där, ja precis. Mm. Ja, och den börjar ju bli mer om, hur många år har vi kört den? Fjol var det ju på... Då körde vi på en rundbana. Då var det ganska bra med snö där, eller hur var det?
Ja, just det. Ja, det var det, absolut.
Det var ju natursnö vi körde på då, va?
Nu ställer du mig mot väggen.
Det borde för vi åkte ut vanliga vägar. Alltså,
stämmer det.
Och sen har vi kört den på en och en halva något år. Ja. Och sen har vi kört den ut på vägen och vänt något år.
Ja, exakt. Så det var lite olika. Och det får vi styra efter. Det vet vi kanske inte förrän dagarna innan. Vilken bana det blir.
Men vilken bana är plan att lägga den här sparade snön på?
Det är att lägga så som vi har gjort första åren. Framförallt att få det att bli 1,5 kilometer. Och sen blir det väl multiskidbanan baklänges. Så som vi då förra året.
Så inte ut på vägen så som förr?
Nej, utan multibanan baklänges.
Så långt man hinner, eller?
Så långt den räcker. Liksom.
Ja, just det.
Så det är grunden, det kommer att bli.
Ja, gött.
Nej, så det blir roligt. Så vi är ju snart där. Det är snart också att börja tävla igen. Nej, så med din fråga där. Vi blickar ju framåt mot att vi kommer att få en vinter med garanterat restriktioner. Och man får tänka på vad man gör. Men vi räknar med att kunna öppna som vanligt och sen gasa på.
Jag tänker på längdcentrum där, det är lite trångt. Får ni liksom räkna folk in och ut? Liksom
det? Nu under sommaren har vi gjort det, så vi har ju skyltat upp det. Dels med avståndsskyltar och sen även har vi max 10 personer inne i butiken samtidigt.
Men du vet, när vi är där på Vasaläger, då är det problem med på stadion.
Ja, så kommer det bli. Så det är ju sånt där man får tänka till på. Det kan ju bli att man får lägga olika tider för olika grupper. Och det kan bara är positivt ändå. Liksom.
Från min perspektiv så är det bara positivt.
Exakt, och det har vi liksom gjort lite indirekt sista åren också. När man har kontakt med alla olika grupper och klubbar. Att man ser till att vara lite olika tider. Dels att man startar träningen lite olika tider. Men även för att tajma lunchen lite olika tider.
Ja. Perfekt. Ja, det löser sig säkert. Förhoppningsvis har vi...
Det tror jag säkert. Nej, men vi blickar framåt och ser positivt på det här.
Gött. Då vet vi det. Du, nu byter vi keps. På med 157 kepsen istället.
Jajamän, ska jag komma hem till dig nu då?
Du använder inte kepsen så ofta, du.
Nej, väldigt sällan. Men kepsen... Nej, kepshuvud har jag inte.
Men du, skit i det. vi ska ta, vi gick ut på social media här för någon vecka sedan och sa att nu har vi testat lite skidor och vi kommer släppa ut det vi gjorde i fjol när vi satt i våran vinkällare, du, jag och Lars, en sen kväll i september och sa att nu ska vi sälja skidor som teamet har åkt på, som inte längre är aktuell för våra åkare. Maila så är ni med och det, ja, vi kom med 150 mail på första två dygnen, tror jag.
Ja, fantastiskt var det.
Det var det, och så många skidor hade vi inte att sälja, så gjorde vi om det en gång till lite senare och det var väl något liknande och hade mindre skidor att sälja, så många ville ha skidor. Och det märkte vi nu också när vi gjorde en sån här social mediegrej, skrev att det kommer komma. Vad har vi för tidsplan på det här? För lite, nu har vi testat lite grann, både i våras lite grann, och vi vet vad som ska vidare och vad som inte ska vidare, vi kommer få in nytt. Och vi var i Torsby att testa. Så att vi skrev det här sen sommar och höst, när, vad tror vi?
Ja, men det stämmer bra. Jag skulle kunna tippa på att vi är ungefär en 3-4 veckor bort. Då kommer vi kunna släppa det vi kan sälja iväg då.
Och det här är ju, det är många som vet det här för att vi har lyssnat på det tidigare, men för er som inte vet, så är det här skidor som har varit i Vallabilen, som har tävlat på, som har testat, men som av någon anledning inte är aktuella nu. Det kanske är lika bra som allt annat, men inte, det åks inte på, det kan vara något sämre, men bara från min sida, liksom, när man tittar och man hör och folk som la beslag på de här i fjol som hade tur att göra det. Så jag tror inte jag ljuger om inte, det är väl ingen som har varit missnöjd än, eller?
Nej, tvärtom. Det har ju varit väldigt lovordat. Och de skidorna som har sålt iväg har ju gått väldigt, väldigt bra för de som har köpt.
Och även för oss, det vill säga. För att
ja, det är ju kanonskidor. Det är ju grejer som vi har tävlat på. Liksom, sånt som, den frågan får vi faktiskt. Sånt som är dåligt. Liksom. När vi testar det första gången och det är riktigt, riktigt dåligt. Det säljer vi ju inte iväg. Utan det, nej, går ju, det går ju liksom tillbaka.
Ja, precis. Det kommer väl aldrig in i lastbilen ens?
Nej. Utan det här är ju grejer som är fullgoda nog för våra åkare att stå på startlinjen i vilket ski klassik som helst.
Men då säger vi, nu sitter vi i slutet av
juli. Vi byter ut mot nytt då.
Men nu sitter vi i slutet av juli. Så innan september här så kommer vi troligen lägga, vi kör på samma sätt som vanligt, en social media grej av det, och så får det först i kvarn som gäller.
Ja, först i kvarn blir det.
Och det är ingen idé att börja jaga nu, för än så länge så finns det inga, eller skidor finns det, men det finns ingen uppdelning och vi vet inte hur många och sådär, så att
när
det där kommer då, och det är ingen, så att det är spännande.
Ja, håll koll på social media, så kommer det att dyka upp där, och då gäller det att vara snabb på knappen.
Ja, det är man ju så att säga.
Ja.
Ja, du, vet vad du ska slippa göra idag?
Nej.
Prata florförbud eller icke.
Vad skönt.
Ja, det får vi. Det får andra ta nu för tiden.
Ja, det är lika bra. Lika bra. Ja, då ska inte jag säga någonting heller då.
Nej, vill du säga något?
Nej, det vill jag inte.
Fast jag vet att vi skulle vilja säga att du har testat florfria grejer som är väldigt intressanta.
Ska vi prata om den då, menar
du? Vad sa du nu?
Ska vi prata om den då, menar du?
Nej, vi skiter i det.
Ja, men det. Intressant är, och snabba grejer kommer att komma.
Bra det, laggar, men då får du ut, du är på Längcentrum nu eller?
Jajamän, så jag smet in i lunchrummet för att få prata lite i fred, så. Eller ut att ta hand om lite cyklister igen.
Ja, är det cykel som är störst för tillfället eller?
Cykel är absolut störst för tillfället, men det är också väldigt mycket rullskidåkare.
Ja, jag kan instämma där, det är roligt att se. Och det som är det roligaste av allt, det är att inte alla rullskidåkare är jättesnabba, utan ni har faktiskt nått den här nästan, om man får säga, första nybörjar åkarna också som vågar sig ut. Och det är ju egentligen, har man skjuts ner så är det ofarligt att ta sig upp för backen och runt.
Ja, visst är det så. Och sen så som banan är byggd också, så passar den ju även den som aldrig stått på rullskidor. Så vi har ju faktiskt väldigt många som kommer in som hyr ett par rullskidor eller lånar ett par rullskidor, som aldrig har stått på ett par rullskidor. Så tar man en lektion samtidigt för att få lära sig. Och många är ju väldigt skraja innan liksom. Oh, det kommer inte gå att bromsa och sådär. Efter ett varv på våra multiskidbanor så har de flesta ett väldigt stort leende att säga, det här var ju väldigt, väldigt roligt.
Det jag slogs av, det var ju de här hockeykillarna som där åkte. Är det många sådana eller?
Ja, det är det, absolut.
Ja, du kanske kan börja gå ut mot hockeyklubbar och köra försäsong. De skulle behöva träna lite en hockeyåkare.
Eller ja, absolut.
Hockeyspelare.
Ja, hockeyåkare. Kan få dit, visst är det så.
SHL-klubban och åka lite intervaller och så.
Ja, varför inte?
Och nu såg jag, eller nu var det fint grönt här runt.
Jajamän, så vi rullade ut lite gräs här på stadion. Så nu har det blivit riktigt fint.
Hur kommer det spela någon roll mot snön när lägger ut tidigt? Eller är det skitsamma?
Nej, vi kommer att lägga ut. Snön lägger vi ut på asfalten till att börja med. Sen blir det att man sprutar ju snön på,
just det,
på det här gräset.
Precis,
det är så tåligt. Så det kan bli ganska häftigt om vi lägger ut snön som vanligt. Och så blir det grönt gräs i mitten.
Ja, för det har vi sagt tidigare, de här tidiga snölägren och så vidare, att på kvällarna när vi har kört den här knockout-sprinten så har det varit ganska, det blir ganska tråkigt med allt grus runt.
Grus, ja, precis. Men nu är det grönt och fint.
Grymt.
Ja.
Du, in i verkstaden igen så tackar vi för den här gången. Och även Vasapodden avslutar med det här. Och vi tackar och vi är väl tillbaka om ett par veckor igen. Då kommer vi några rapporter från lägret i Ulricehamn som startar upp om någon dag här. Men tack för idag. Tack och bock.
Vasapodden. Av och med
Lager 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.